Hej och välkomna till avsnitt 1141 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Hongkongs nationella säkerhetslag har idag trätt i kraft. En lag som ger Kinas kommunistregim direkt makt över staden och därmed, med sina hot om våld, tortyr, årtionden och livstidsfängelse, effektivt har släckt ner Hongkongs demokratirörelse. Här kommenterar Kina-experten Jojo Olsson den händelseutveckling som gått oerhört snabbt. Varmt välkomna. Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi har pratat förut om den här nya nationella säkerhetslagen som Kina har ämnat implementera och införa i Hongkong, på staden Hongkong då. Och nu, idag, den första juli 2020, så är den en verklighet. Men jag tänkte, innan vi går in på detaljerna, så kan du berätta lite kort om bakgrunden. Vi pratade om det i vår förra podd i maj när vi pratade om det här. Men lite kort en sammanfattning, vad är bakgrunden till den här lagen?
Ja, Hongkong överlämnades ju som bekant då från Storbritannien till Kina 1997. Och i samband med det här så garanterades Hongkong att få behålla självstyre i alla frågor då, utom utrikes- och försvarsfrågor. Och det innebär ju då att, som det här avtalet mellan Storbritannien och Kina sa, att Hongkong skulle få behålla sin livsstil, och det innebär ju då en rad politiska och civila rättigheter som yttrandefrihet och mötesfrihet, och även då att man skulle ha ett eget polisväsende och ett eget rättsväsende. Men man kan väl säga att Peking hade ju sannolikt aldrig för avsikt att följa det här avtalet, för att ganska snabbt efter att staden överlämnats till Kina så börjar man göra inskränkningar på stadens inrikespolitiska affärer då, helt enkelt. Och man kan ju se då den här nationella säkerhetslagen som är väldigt allomfattande och ger Peking en väldigt stor möjlighet att kontrollera vad som sker i Hongkong. Den försökte man införa redan år 2003. Och då försökte man göra det genom att gå genom stadens parlament. Men då uppstod stora protester. En halv miljon människor gick ut på gatorna, och det resulterade i att man sköt upp lagen, man la lagen på hyllan, och sen så fick regeringschefen till och med då avgå i förtid. Och nu har det stora protester i Hongkong 2014, demokratirörelse, och även då fjolårets proteströrelse, som startade av en liknande anledning som 2003 då. Den här gången var det ett utlämningsavtal med Kina som höll på att genomföras bakom ryggen på delar av parlamentet och hela Hongkongs befolkning. Och det var det då som gjorde att man startade protesterna förra året. Och då så, på grund av motståndet, så lades även det här utlämningsavtalet på hyllan. Men nu, som man säger, under coronakrisen och efter att man har slagit ner den här proteströrelsen helt enkelt, över 9000 demonstranter har arresterats, så har Peking då beslutat sig för att den här gången så tar man inga risker, utan nu ska man införa en ännu mer allomfattande nationell säkerhetslag, och dessutom så kringgår man då stadens parlament och inför istället den här lagen via dekret.
Mm. Och varför just idag? Varför idag den 1 juli?
Ja, symbolik är ju någonting som ledarna i Peking tycker om väldigt mycket. Och 1 juli är ju årsdagen för överlämnandet av Hongkong från Storbritannien till Kina. Så det är ju en anledning då att man gör det här på årsdagen. Och en annan anledning är att 1 juli traditionellt sett är en dag när det hålls stora och alltid fredliga protester då i Hongkong. Och de här protesterna ses som en slags temperaturmätare på om man är missnöjd eller nöjd med lokala myndigheters arbete och med situationen i Kina. Och exempelvis då 2003, som jag nämnde nyss, då var det den 1 juli just som en halv miljon människor gick ut på gatorna för att protestera mot säkerhetslagen den gången. Och förra året då, när det här utlämningsavtalet hade avslöjats. Då gick också en halv miljon människor ut på gatan just den 1 juli. Och givetvis så fanns det ju stora risker för att det skulle bli stora demonstrationer även i år då på 1 juli. Så därför införde man den här nationella säkerhetslagen en timme innan midnatt, så att den trädde i kraft då just innan 1 juli. Så idag har vi sett väldigt, väldigt små demonstrationer med bara några tusentals deltagare och dessutom hundratals arresteringar. Och redan idag så har, jag läste senast, då 7 stycken personer har arresterats med den här nationella säkerhetslagen som förevändning.
Mm. Och den här lagen då, som vi ska gå in på i detalj alldeles strax, alltså, hur gick processen till när den drevs igenom, alltså den politiska processen? Alltså, det finns ju olika system i Hongkong och fastlandskina. Kan du berätta hur det praktiskt drevs igenom politiskt?
Som jag nämnde tidigare då, så när Hongkong överlämnades till Kina så lovades ju staden juridisk självständighet och ett land, två system, då den här välkända devisen. Och det var just därför som man 2003 försökte genomföra lagen i stadens parlament då, så att man åtminstone kunde uppehålla en kuliss av att det skedde på laglig väg. Men den här gången så har man ju då beslutat sig för att kringgå den lagstiftande församlingen. Så vad som har hänt den här gången när man införde lagen, det var att i slutet av maj, för ungefär 6 veckor sedan, så meddelade kinesiska myndigheter att vi kommer införa nationell säkerhetslag via dekret. Och den kommer utformas i Peking av den nationella folkkongressen och sen antas av den nationella folkkongressen ständiga utskott då, som det så vackert heter. Och när man inför lagar i Hongkong så går det ju vanligtvis till så att den här lagen den är öppen för alla att se, det är en viss transparens, den debatteras i parlamentet. Och vanligtvis så röstas det givetvis om sådana här betydande lagar. Men den här gången så har inte en enda person i Hongkong hade sett lagtexten innan den antogs igår, just innan midnatt. Och förutom då en handfull personer som medverkade vid den här nationella folkkongressens möte i Peking som började i söndags och pågick till igår. Det var väldigt bisarrt under en presskonferens i förmiddags igår. Då vägrade regeringschefen Carrie Lam att kommentera den här lagen. Trots att den då skulle antas senare samma dag. Och anledningen var att hon hade inte sett lagen som hon då skrev under senare samma kväll. Så det är alltså en allomfattande lag som påverkar alla aspekter av politiska och civila rättigheter i Hongkong. Som ingen av stadens 7,5 miljoner invånare hade sett förrän den implementerades. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad mot hur man vanligtvis antar lagar i Hongkong.
Mm. Men alltså kan man säga också att det här är ett direkt hån mot det här avtalet som man hade med Storbritannien. Alltså att Hongkong skulle få ha ett eget system med brittiska lagar, brittiskt rättsväsende, eller brittiskt inspirerat då, rättsväsende och lagar fram till, vad var det, 2047 eller någonting. Det känns som ett direkt hån mot det avtalet.
Ja, det går inte att bryta tydligare mot avtalet. Det här ett land, två system som många säger då, det har dött. Det dog igår vid midnatt.
Ja. Men om vi går in då lite mer konkret på vad lagen innebär, alltså vad nationell säkerhetslag, vad innebär det?
Ja, är nationella säkerhetslagen då som har införts väldigt lång. Den består av 66 stycken artiklar, jag tror den är 7000 ord ungefär då. Det är ett väldigt långt dokument och det riktar in sig på 4 stycken brottsrubriceringar. Vi har omstörtande verksamhet, vi har terrorism och sen har vi samröre med utländska makter. Och ska vi se den sista här. Jag har suttit och läst nu hela dagen så det rör ihop sig lite i skallen. Terrorism, uppvigling, samröre med utländska makter och ska vi se. Secession, vilket alltså innebär då att man förespråkar att Hongkong ska bli självständigt från Kina. De här fyra brottsrubriceringarna, det är vad den här lagen riktar in sig på. Och ja, en nationell säkerhetslag, den här är utformad på samma vis som liknande lagar i Kina. Och det innebär då att paragraferna som finns i den här lagen är inte särskilt noggrant specificerade, utan det handlar om gummiparagrafer som då kan användas för att sätta dit individer eller organisationer som man då anser vara besvärliga från myndigheternas sida. Om man tar några exempel här bara då, för att alla de här fyra brotten som jag nyss radade upp, de kan ge då upp till livstidsfängelse. Minst 10 års fängelse om man varit med och planerat de här brotten, och upp till livstidsfängelse då i många fall. Och om vi har då exempelvis det här samröre med utländska makter, då ser paragraferna ut så här, att om man har använt sig av diverse olagliga metoder för att underblåsa hat eller avsky mot lokala eller centrala myndigheter, då har man gjort sig skyldig till det här. Och vidare så om man har använt sig av olagliga metoder för att hindra Hongkongs myndigheters utförande och implementering av olika lagar och policies, då har man också gjort sig skyldig till det här. Så att det handlar om väldigt, väldigt breda gummiparagrafer som kan appliceras på i stort sett vilka politiska fall som helst där man vill statuera exempel.
Mm.
Och om vi tar terrorism så är det också väldigt, väldigt godtyckligt utformat. Exempelvis att vandalisera stadens kollektivtrafik. Det ses då som terrorism, för att tunnelbana och bussar var en vanlig måltavla av proteströrelsen förra året i Hongkong. Så om man nu skulle få för sig att hindra stadens kollektivtrafik, då kan man få spendera resten av sitt liv i fängelse på grund av terrorism.
Just det. Men alltså det här är intressant, för att just det här när du pratar tidigare om gummiparagrafer och så, det går så stick i stäv mot hur vi tänker på rättvisa i Sverige. För då är det ofta så, okej, du kan begå terroristbrott, du kan begå, ja, alla möjliga brott, men då är det något konkret du måste göra, och då faller det in liksom specifika saker under det här ramverket. Till exempel terroristbrott, det innebär att du har planerat att aktivt delta i ett terroristattentat, alltså sådana saker. Medan i Kina så är det här mer, alltså det är mer liksom spel för gallerierna, det är ett sätt bara att på något sätt legitimera att polisen kan slå ner på motståndare, kan man säga så?
Det stämmer absolut. Och förutom själva formuleringen av paragraferna i den här lagen, så innebär det en rad andra väldigt, väldigt oroande omständigheter som gör att Hongkong förlorar sin juridiska självständighet. Och det som oroar mest personer är det faktum att kinesiska säkerhetsagenter kommer upprätta ett kontor i Hongkong. Säkerhetstjänsten och dess agenter kommer alltså få verka på plats i Hongkong. Och det här är mycket, mycket hårdare och mer allomfattande än vad som var förslaget 2003 eller vad som var förslaget med utlämningslagen förra året. För att ett utlämningsavtal som föreslogs förra året, det skulle då innebära att Hongkongs polis skulle överlämna misstänkta individer till Kina. Men vad som sker nu istället, det är att den kinesiska säkerhetstjänsten, de får så att säga fri lejd att verka i Hongkong. Och det här ska ske genom en hemlig byrå som sätts upp för att se till att den här lagen efterföljs. Och personalen i den här byrån, som då Peking utser, de behöver inte stå till svars för Hongkongs egna lagar. Deras personalen eller deras fordon får inte ens kontrolleras av Hongkongs polis. Så de verkar alltså helt utan rättsliga begränsningar i Hongkong. Och dessutom så är den här byrån då också ansvarig för de fall där man anser att de misstänkta ska föras till Kina för att förhöras i Kina och sen ställas till rätta inför domstolar, inför kommunistpartiets domstolar i Kina då. Så att det här kan man säga, det är en kombination av den nationella säkerhetslagen och utlämningsavtalet som dessutom har mycket större, ja, som ger då Kina mycket större befogenheter att ge sig på civilsamhälle och etablissemangskritiska politiker i Hongkong.
Mm. Men vad innebär det alltså att bli förd till en kommunistisk domstol eller i Kina då? Vad är skillnaden?
Jo, för i Hongkong då så har ju staden i alla fall tills igår haft ett självständigt rättsväsende. Och då har man väl fortfarande i den mån att när det kommer till, inte vet jag, rättsfall som har med ekonomi att göra eller olika slags tvister om fastigheter och sådana relativt opolitiska mål, då är det ju fortfarande i Hongkongs domstol som de här fallen kommer att avgöras. Och Hongkongs domstol är ju, om man jämför med Kina då i alla fall, relativt fri från myndigheternas påverkan. Man har en egen fackförening, Hong Kong Bar Association, som organiserar advokaterna och som brukar göra ganska häftiga uttalanden mot för att skydda sin juridiska självständighet då, så att säga. Och domarna som utses och advokaterna som utses, de har en ganska självständig linje. De behöver inte följa Hongkongs myndigheters direktiv eller önskan när det gäller att utföra sitt yrke. Men i Kina så ser det helt annorlunda ut, för där till och med enligt konstitutionen så är ju domstolarna helt underställda kommunistpartiet. Så om du som misstänkt för den nationella säkerhetslagen förs till Kina för att förhöras och ställas inför domstol där, då för det första så kommer rättegången med absolut största sannolikhet att sker bakom stängda dörrar, den kommer inte vara öppen. Du kommer inte få ha tillgång till egen advokat. Och andelen rättsfall i Kina med fällande dom ligger kring 99,8-99,9%. Så det är en stor skillnad om du som aktivist döms i en domstol i Hongkong eller i Kina, kan man väl inte säga.
Just det. Går det att jämföra alltså de här kinesiska domstolarna med alltså det system vi såg i Sovjetunionen, politiskt riggade system och sådana saker? För att de flesta, man kan ju lite mer om Sovjetunionen när man kan om kommunist Kina, och sen tror vi kanske i Sverige också att Kina idag är inte likadant som Kina på, inte vet jag, 70-talet och sådär. Så att, men kan man ändå säga att, alltså, ja, kort bara.
Personligen så kan jag mindre om Sovjetunionen än Kina, så därför är det svårt för mig att dra just den parallellen. Men man kan ju då säga att domstolarna i Kina, det går inte att vara mer kontrollerade av det regeringsbärande partiet än vad de är. Jag har tidigare skrivit lite om Kinas rättssystem, som jag sa tidigare, så den fällande domen ligger på andelen fällande domar ligger på närmare 100%. Många av de högsta befattningarna inom Kinas rättsväsende, de har inte ens en juridisk utbildning, utan de kommer från olika partiorganisationer, och här rättsfallen avgörs väldigt, väldigt sällan, eller ja, aldrig i själva domstolen, utan avgörs av partiet och mekanismer som ligger bakom den, så att säga. Så att till och med enligt konstitutionen så är domstolarna helt styrda av regimen.
Just det. Alltså använder Kina, sista frågan på det här ämnet, använder Kina kinesisk säkerhetstjänst och sånt, använder de tortyr? Vet man något om det?
Ja, väldigt, väldigt vanligt på senare tid att man använder tortyr mot politiska fångar. Vi har ju svenska exempel. Gui Minhai har ju förvisso inte kunnat berätta sin historia. Peter Dahlin, som tidigare kidnappades av Kinas säkerhetstjänst, blev utsatt för psykisk tortyr, men flera av hans kollegor har blivit utsatt för fysisk tortyr, men väldigt, väldigt väl dokumenterad. Och det handlar om medeltida tortyr på många sätt och vis. Att du kedjar samman din hals med dina armar i flera månader i sträck. Du blir örfilad i 5 timmar på rad. Du får stå i olika stresspositioner. Det finns väldigt, väldigt många skräckexempel, och givetvis då har ju också flera personer dött i kinesisk fångenskap. Mm.
Ja, alltså det här låter ju väldigt, det låter ju fruktansvärt, och då är frågan, alltså vad innebär det här för Hongkongs demokratirörelse? För jag menar, vi har ju väldigt många, det finns ju många kända ansikten som har blivit kända i väst också, Joshua Wong och de här, en del andra också. Och ja, de har ju verkat relativt öppet ändå i Hongkong under ganska lång tid. Vad innebär det här för dem nu?
Vad vi ser i Hongkong nu efter att den här nationella säkerhetslagen har antagits är ett väldigt stort mått av självcensur som pågår inte bara bland aktivister och politiker utan även bland allmänheten helt enkelt. Många har börjat rensa sina sociala mediekonton. Man väldigt orolig för vad som står där, vilka vänner man har. Redan sedan förra sommaren så har flera personer förlorat jobbet på grund av att man har uttryckt stöd för proteströrelsen eller demokratirörelsen i Hongkong på sociala medier. Och nu riskerar man inte bara att förlora jobbet utan även att bli arresterad och försvinna helt enkelt. För själva demokratirörelsen så är det här givetvis en dödsstöt kan man väl säga. Du nämnde nyss Joshua Wong som var en förgrundsfigur i protesterna 2014. Han skapade ju då ett parti efter den här proteströrelsen som heter Demosisto. När det blev klart igår att den här lagen då skulle antas, skulle implementeras, så avgick han från Demosisto tillsammans med tre andra ledare där, så partiet upplöstes helt och hållet. Finns inte kvar längre. Flera andra aktivister har flytt staden till och med. Jag har kunnat se idag bara på sociala medier, som att säga, advokater, politiker, aktivister som tidigare har varit väldigt, väldigt, man säger outspoken, som väldigt frispråkiga på sina sociala mediekanaler. Som har uppdaterat då, inte nödvändigtvis med hård kritik utan bara med information om vad det är som sker. Flera av dem har varit helt tysta idag. I september så kommer det äga rum ett val i Hongkong till den lagstiftande församlingen. Det här är det viktigaste valet som äger rum i Hongkong sedan proteströrelsen började förra året. Man kunde se i lokalvalen som ägde rum i november i fjol att här prodemokratiska politiker fick en väldigt stor andel av rösterna. De tog, vad säger jag, antingen är det 15 eller 16 distrikt i Hongkong och prodemokratiska politiker tog 14 eller 15 av dem. Så det var alla utom ett föll i prodemokratiska händer. Det var fler än vanligt trots att den här proteströrelsen då pågick och fördömdes av lokala myndigheter. Så det visar ju då tydligt att de här prodemokratiska politikerna har ett mycket brett stöd och det skulle då riskera att de får en majoritet även i den lagstiftande församlingen när det är val i september. Men i den nya nationella säkerhetslagen, då har man då infört en klausul som säger att om kandidater misstänks bryta mot innehållet i den här lagen så får de inte ställa upp. Så nu kommer alltså flera parlamentariker, medlemmar i lagstiftande församlingen, både som sitter där nu och som skulle kunna väljas in då i september, de diskvalificeras på förhand då. Så det är väldigt svårt att agera ens inom ramarna för det lagliga systemet på grund av den här nya nationella säkerhetslagen.
Men om det nu skulle vara så det här valet, då kan det verkligen fortfarande vara det viktigaste valet? För jag menar, vad kan de här politikerna göra i praktiken, även om de skulle bli invalda nu när den här nationen, för de kan ju inte avskaffa den här lagen, antar jag.
Nej, de kan absolut inte avskaffa den här lagen för att det här är en nationell lag som införts på nationell nivå. Den lagstiftande församlingen förfogar då över lokala lagar. Men eftersom den här lagen då ses som en nationell lag så kan man inte avskaffa den eller peta i den överhuvudtaget. Visst, valet till lagstiftande församling kommer fortfarande vara det viktigaste valet. Men däremot så har den lagstiftande församlingen förlorat väldigt, väldigt mycket av sin egentliga makt i och med att den här lagen har införts.
På sikt då, alltså Hongkong, alltså vad kommer det här innebära för staden? Du har berättat nyss att demokratirörelsen har fått en dödsstöt. Den är död just nu. Men för staden Hongkong då, som ändå har varit känd som en ganska en vacker stad, fina skyskrapor och sådär, och den är, ja, väldigt, den är känd av olika skäl. Och vad kommer det här innebära på sikt för staden Hongkong?
Ja, det får givetvis en rad följder. Vi kan ju börja med att titta lite närmare på de här lagarna som vi nyss nämnde. Vi kan ta exempelvis secession, som då innebär att man förespråkar att Hongkong ska vara självständigt. Så innefattar den här lagen även att man förespråkar att andra delar av Kina ska brytas ut från Kina. Då gör man sig alltså skyldig till secession. Och det här inkluderar då, enligt den kinesiska regimens definition, så inkluderar det här även då att man skulle förespråka att Taiwan inte tillhör Kina. Om man då i Hongkong skulle delta vid evenemang eller ens uttrycka sin åsikt om att Taiwan inte är en del av Kina, så riskerar man att bli åtalad för secession. Och det har ju då givetvis medfört att Taiwan har gått ut och varnat sina invånare att det är farligt att resa till Hongkong just nu. Så staden blir ju avskuren på många vis internationellt. Och något mer som bidrar till det är ju det bizarra faktum att i den här lagen finns en artikel som säger att utländska medborgare innefattas av lagen. Det kan man ju se kanske som självklart då, om de bor i Hongkong, att de ska följa lokala lagar. Men de omfattas även av lagen om de befinner sig i utlandet. Så ja, exempelvis då, om du skulle sitta i Sverige och säga att Taiwan inte är en del av Kina, då skulle du då kunna åtalas i enighet med den här nya nationella säkerhetslagen. Och det skulle ju inte innebära att du hamnar i fängelse givetvis, för att du skulle inte bli utlämnad till Kina, men det skulle ju däremot innebära att du skulle vara i fara om du åkte till Hongkong. Så att den här nya nationella säkerhetslagen innebär ju att alla som åker till Hongkong eller har någonting att göra med Hongkong, de måste tänka sig för inte bara vad de säger och gör i Hongkong, utan även vad de säger och gör utanför Hongkong. Och det bådar ju inte särskilt gott för Hongkongs status som en internationellt finanscenter och som en internationell stad då i Kina.
Nej, verkligen inte. Men ja, det var jätteintressant. Men om vi då går över på den här frågan, vad jag brukar alltid ställa den, jag pratar med dig nästan, därför att det är en fråga som är av högsta vikt och det är svårt att besvara den. Men vad gör omvärlden och vad kan omvärlden göra i den här situationen?
Ja, det är alltid den viktigaste och kanske även svåraste frågan. Vad kan omvärlden göra? Vi kan ju titta på vad omvärlden har gjort hittills. USA har ju då kommit fram till att Hongkong inte längre ska särbehandlas i den ekonomiska relationen med USA, utan samma regler ska gälla för Hongkong som Kina, med några få undantag då vad gäller investeringar och viseringar och en rad andra sådana handels- och ekonomiska aspekter. Och dessutom så har amerikanska myndigheter uppgett att man kommer stoppa exporten av vissa varor till Hongkong som har att göra med försvarsindustri och högteknologi. Och man kommer då även att införa visumstopp och möjligtvis även andra sanktioner på tjänstemän, kinesiska tjänstemän och tjänstemän i Hongkong som man anser vara skyldiga för att man har brutit mot det här avtalet och krossat Hongkongs juridiska självständighet och friheter. Storbritannien har också lyckats reta upp Kina genom att man har lovat att ungefär 3 miljoner av Hongkongs invånare ska få särskilda visumregler om de vill komma och jobba i Storbritannien och dessutom enklare få brittiskt medborgarskap. Men det är ungefär vad som har gjorts. Titta på EU. Som vanligt i relationen till Kina så har man inte gjort ett dugg. I förra veckan så hölls ett toppmöte. Det är videokonferens som gäller nu under coronatiden. med ja, EUs ledning och Kinas president och premiärminister. Man snackade ju främst där om det här nya investeringsavtalet som man håller på att förhandla om, som de bakbinder EUs ledning när det kommer till politik och mänskliga rättigheter. För man är ju livrädd då att man ska provocera kinesiska myndigheterna och därmed gör det svårare att förhandla fram ett nytt investeringsavtal med bättre villkor än vad som man har nu. Och det är sorgligt att se också att Europas medlemsländer ja, gömmer sig lite bakom EUs fokus på ekonomi och handel i relationen till Kina här då. Storbritannien som sagt har ju tagit har ju agerat genom de här nya visumreglerna. Det hade varit svårt för dem att göra kanske om de fortfarande var en EU-medlem. Men ja, vad det här videomötet resulterade i för en vecka sedan, det var ju att ja, från EUs håll så utfärdar man någon slags statement då efter konferensen som, ja, det skrevs inte under av Kina i vilket fall, så det var ju ett unilateralt statement så att säga, och ja, man överväger ju inga som helst åtgärder då om Kina skulle inta den här nationella säkerhetslagen, utan istället så pratar man om att ja, man hoppas på kinesiska ledarskapets goda vilja och så vidare, och ja, givetvis en sån här splittrad omvärld och den här oviljan att göra någonting överhuvudtaget bidrar ju säkerligen till kinesiska myndigheters framfart när det gäller ja, nu Hongkong och imorgon Taiwan och i övermorgon, vem vet vad som kommer ske då. Och sen den här frågan, vad borde man göra? Jättesvår fråga, men om man tittar på de ilskna reaktionerna från kinesiskt håll över ja, dels då använda Magnitsky-lagen för att införa sanktioner mot enskilda tjänstemän som har kanske tillgångar eller ofta reser till västländer, så ser man ju att det här är en känslig punkt för den kinesiska regimen. Och givetvis har ju Kina väldigt stora ekonomiska problem för tillfället som alla andra länder på grund av coronakrisen. Och ekonomiska sanktioner, sanktioner vad gäller överhuvudtaget ekonomi och handel och export, om de är välriktade och sker genom en enad front, så är det klart att det drabbar ju Kinas myndigheter. Så ja, som jag brukar säga, alternativet är att inte göra någonting alls. Och det alternativet är alltid sämre.
Mm. Just det. Ja, jätteintressant, Joje. Jag har inga fler frågor, och om det är något mer att du vill tillägga så säger jag tack här och nu. Tack så mycket.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1141 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.